Satan för att lösa allt på egen hand. Eller att hålla allt för mig själv. I en tid som är så individualistisk och centrerad kring jag, mig och mitt, så står församlingen för något helt annat. Frågan är bara vad? Och det är lätt att tala om församlingen. Vad den ska vara eller vad den borde vara. Där ordet om antingen baseras på eget tyckande eller en besvikelse på att det inte blir som man alltid själv vill att det ska bli. Men i samma vågskål så kan också ordet om vara grundat i en genuin längtan efter att församlingen fick vara och bli det den är ämnad att vara. Så vad är församlingen? Det är rubriken för min predikan. Och utifrån den rubriken om församlingen så ska vi nu under några veckor försöka svara på den frågan utifrån lite olika perspektiv. Och redan nästa söndag så vill jag tipsa om en spännande gudstjänst då du ska få höra 5 stycken personer från olika generationer som berättar om just församlingen utifrån rubriken En plats för alla, utropstecken, frågetecken. Så missa inte det. Ett citat som jag återvänder till gång på gång, som inte står i Bibeln men som ändå är väldigt bra, säger så här: kyrkan är inte tänkt att vara en plats som ett museum som visar perfekta människor som vandrar runt och ser heliga ut. Nej, kyrkan är kallad att vara som ett sjukhus där sårade, skadade, brutna och brustna människor finner nåd och helande. Under dagens predikan skulle jag vilja utgå ifrån 3 stycken rubriker som lyfter några perspektiv om vad församlingen är. För ni inser att den där frågan är ju enormt stor. Men den första rubriken som jag skulle vilja utgå ifrån, det är att församlingen är grundad på Guds nåd. Församlingen, eller kyrkan som vi också kallar den för ibland, det är inte en plats för experterna. Eller en plats där de syndfria sitter. Inte heller en plats för de som tror sig vara heliga eller för mer än någon annan. Det är heller ingen kyrka som kan kallas perfekt. För om det skulle finnas någon som kallas så kan tyvärr inte jag vara med. Alla människor har samma rätt utifrån lika rättigheter. Frågan är bara vilka rättigheter. Morgan han citerade Romarbrevet kapitel 3 vers 23-24 där Paulus säger så här: alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Grunden för församlingen är inte byggd på människor utan på Kristus Jesus. Han har därför förklarat varje människa rättfärdig. Men inte utifrån en meritlista utan på grund av en gåva. Hans nåd till oss. Och det där kanske förhoppningsvis kan hjälpa oss att förstå vilken relation jag och du har till bilden av församlingen. Det fanns 2 pojkar som växte upp tillsammans. De lekte tillsammans, de gick till skolan tillsammans och de gick till och med på universitetet tillsammans. De var oskiljaktiga. Tills deras karriärer förde dem i 2 helt olika riktningar. Den ena blev advokat, den andra en brottsling. Den ena blev senare domare medan den andra föll allt djupare och djupare in i kriminalitet. Till slut så blev brottslingen tillfångatagen och sen till rättegång. Och på dagen då han skulle ställas inför rätta mötte han återigen sin gamla vän, domaren. Där och då ställdes domaren inför ett dilemma. Han älskade ju sin vän men han var tvungen att vara rättvis. Så domaren dömde honom till att betala för sina handlingar ett stort belopp, och det fanns ingen möjlighet för honom att betala tillbaka. Men då tog domaren av sig sin rock, gick ner, ställde sig vid sin vän och skrev ut en check som täckte alla kostnader. Han betalade själv straffet för sin vän. En fantastisk berättelse, tycker jag, som beskriver precis vad Jesus har gjort för mänskligheten. Han betalade priset när vi inte förmådde i egen kraft. Vi förtjänar inte, men på grund av hans nåd och hans kärlek till oss och till hela mänskligheten ville han göra det. Det innebär därför att när vi beskriver, när vi talar om församlingen, är det inte utifrån vad du och jag förmår att göra, utan vad Jesus redan har gjort för oss. Något som inkluderar alla människor, även de som inte tror. Så församlingen är grundad på Guds nåd. Men vi lär oss också att församlingen, där är Jesus huvudet för sin församling. Församlingen, som sagt, är inte vår förtjänst. Vi kan bygga kyrkor, vi kan investera tid och engagemang i kyrkan, både ekonomiskt, med våra gåvor och med våra förmågor. Och vi kan uträtta väldigt mycket bra. Men ändå är den inte vår. Församlingen, kyrkan, är inte vår egendom. Så mycket tid som kan gå åt i våra kyrkor där vi dividerar vems eller hurs eller hur det borde se ut eller hur det borde vara. Åsikter som inte behöver vara fel. Och självklart ska människor få komma till tals. Men med rätta proportioner och med rätta grunder. Paulus, han skriver i Kolosserbrevet 1 och 18. Och han, Jesus, är huvudet för sin kropp, församlingen. Och det lär oss två saker. Det första, det är att Jesus är församlingens herre. Allt bör därför centreras kring honom. Inte bara som en allmän information att han finns någonstans här i kulisserna, utan som en verklighet med insikten i att det är han som är grunden för allting. Men samtidigt så lärde jag oss också att han kallar oss sin kropp för att få vara hans händer och fötter, för att förmedla det glada budskapet för alla människor. Inte för att gå sin egen väg och göra det som passar mig bäst. Och i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 18-19, så bekänner Petrus Jesus genom att säga: du är Messias, den levande Gudens son. Och som svar på det så säger Jesus till Petrus: jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Jesus säger till Petrus att genom honom och genom alla efterföljare till Jesus ska Guds församling byggas. Men återigen så är det inte människans församling som byggs, utan är grundat på vad Jesus säger: min församling. I Apostlagärningarna kapitel 26 och vers 1-32, och var inte orolig, jag ska inte läsa hela det stycket, så håller Paulus ett försvarstal inför kung Agrippa. Det här är slutet av Apostlagärningarna, det är slutet mot Paulus liv. Paulus, som har blivit tillfångatagen för sin kristna tro och sin bekännelse. Och nu står han inför massa människor som anklagar honom. Och i sitt tal så beskriver Paulus om hur han kom till tro på Jesus. Han påminns om den där gången då han var på väg till Damaskus. Han som tidigare hade förföljt de kristna. Han hade fängslat dem och till och med dödat dem. I tron på att han gjorde Guds vilja. Och därför var också de kristna på flykt på grund av hans brutalitet. Men Paulus han beskriver händelserna från Damaskus inför kung Agrippa med att säga att jag fick under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och det strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken. Jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blev hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Notera att när de troende står under förtryck mot ledare, en samtid eller människor av olika slag, så står inte bara Jesus och tittar på. Han säger inte: få se nu hur de klarar sig där borta. Eller: har de någon egen förmåga att lösa det här? Nej, det Jesus gör, det är att han ställer sig i vägen och identifierar sig själv med de troende. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är ett tydligt bevis på hur Gud visar att församlingen återigen inte är grundat av människor för att sedan släppas fria och lösa allt själva. Nej, församlingen, det är Guds verk. Inte någon pastors, ledare eller människas. Och i konfrontationen med Paulus så säger Jesus till honom: det blir hårt för dig att sparka mot udden. Vad betyder det? Ja, i Bibel 2000s översättning så står det: det går dig illa, Paulus, om du spjärnar emot. Ordet är hämtat från ett grekiskt ordspråk som beskriver ett meningslöst motstånd, som en oxe som bara lyckas skada sig själv. Församlingens identitet har aldrig eller kommer aldrig vara i sig själv. Församlingens identitet måste alltid vara Jesus Kristus. Det är om honom allting kretsar. Det är han som har nycklarna. Så att vi inte skadar oss själva i ett försök att själv ta för stor plats. Men hur märkligt det än låter, trots hans makt och hans myndighet och trots vår, min, bristfällighet, vill han ändå använda oss. Använda sin församling för att sprida hans underbara budskap till världen runt omkring. Och det leder oss till den tredje punkten. Att församlingen är kallad till ett liv i efterföljelse. I Johannes evangeliet kapitel 6 undervisar Jesus folket. En undervisning som väcker många frågor och funderingar hos folket. Så pass att människor väljer att lämna honom. Och när man läser texten där så kan man nästan känna av sorgen hos Jesus när folket har lämnat honom. Och han vänder sig till sina närmaste lärjungar och frågar: inte tänker ni väl också gå? Jesus, han hade också känslor. Han reagerade också på människors beteende och uppfattningar om honom. Dessutom när han visste att det han sa och gjorde var utifrån ett ärligt hjärta. Men frågan Jesus ställer till sina lärjungar, det får Petrus att svara så här: Herre, till vem skulle vi gå? Petrus svarar inte baserat på okunskap, för att han hade kommit fram till faktum att det eventuellt skulle finnas någon annan som var mycket bättre att följa. För Petrus fortsätter sedan: du är det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus, han hade valt att följa Jesus. En efterföljelse som han inte riktigt visste vart den skulle leda. Men han hade bestämt sig för det. Han hade lämnat näten för att följa Jesus. Vandringen tillsammans med Jesus hade visat för Petrus vem Jesus var. Det eviga livets ord. Återigen så handlar inte församlingen om att förhärliga sig själv. Det är inte bara en organisation för allmänt tyckande. Efterföljelse handlar om att bli lik den man följer. Och för att vi ska kunna följa Jesus så måste vi dra oss närmare honom. Därför skapar vi en plats av tillbedjan och lovsång i våra gudstjänster. Därför ber vi. Därför uppmuntras vi genom Bibelns ord och den helige andes närvaro att söka honom tillsammans. Därför vill vi skapa en plats för honom att verka i våra liv. Inte för att fylla bara en söndag utan att det ska få konsekvenser på den vardag som vi lever. Och Paulus han skriver i Efesierbrevet 2:20-22 så här. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus själv. Och i honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Jag älskar bilden av hörnstenen. Hörnstenen som var den där centrala byggnadsstenen som höll ihop hela bygget. Utan hörnstenen så raserades byggnaden. Jesus är hörnstenen. Han är den som skapar förutsättningarna för att det ska hålla. För att det ska bära. Och därför handlar församlingen heller inte bara om att sitta och konsumera för egen del. Utan att församlingen får vara utrustande för tjänst för honom. Och i Matteus evangeliet kapitel 5:16 så säger Jesus. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. För att de goda gärningarna ska ske så handlar det om en nära relation med Jesus, en nära relation med varandra. I en längtan om att människor ska få se honom. Inte en lång pastor på 1,90 som står och pratar en massa. Eller massa tyckan och tänkan utan ett folk som visar på honom. Hörnstenen, Jesus. Du och jag, vi kan inte frälsa en enda människa på Värmdö. Men vi kan vara redskap för att de ska få lära känna Jesus. Hans händer och hans fötter. Och därför talar också Jesus ganska tydligt om att låta hans rike ta sin plats på jorden. Och hans rike som är inte något allmänt flummigt utan som faktiskt är församlingen själv. För hur sker allt detta som Jesus vill göra i den här tiden? Ja, han skulle kunna löst allting själv, det är jag ganska säker på. Han skulle kunna gå sina egna vägar och köra sitt race själv. Men hur den är så vill han använda oss som sin församling, sin kropp. Och det är fantastiskt när Paulus målar upp bilder av kroppen som på ett sätt får vara olika. Men som har samma mål, samma syfte. Att peka på Jesus. Men där kroppen inte står och flaxar för sig själv. Utan där han återigen är huvudet för sin församling. Och hur Guds rike kan få etableras genom våra liv. Och det finns ett citat som är hämtat ifrån illustrerat bibellexikon. Det här gamla lexikonet vet ni som har några år på nacken och som beskriver Bibeln utifrån vad grundtexten säger. Och det här illustrerade bibellexikonet beskriver församlingen så här. Inte minst har Jesu Guds rike tanke relation till hans församlingstanke. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman. även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av Guds rike i den gamla tidsåldern. Det är ett stycke eskatologisk gudsrikes verklighet, säger det snabbt 4 gånger. Centrum för Guds respektive Kristi konungavälde i världen. Innehållsmässigt kan inte Guds rike och församlingen åtskiljas. I församlingen uppenbaras Guds rike. Vi bygger inte ett rike för oss själva, som är så lätt ibland. Utan vi bygger hans rike. Det är han. Det är hans namn som ska bli förhärligat. Och det kan få bli förhärligat genom församlingen. Du och jag, som hans händer och fötter. Och det är min bön att det ännu mer ska bli så på Värmdö. Att det ska bli så i Nacka, i Stockholm, ända bort i Södertälje och hela vårt land. Att församlingen inte bara ska vara en liten grupp av människor, utan inse att vi är del av någonting större som Gud vill göra. Hur han vill använda dig och mig som redskap för att människor ska få lära känna honom. Där Guds församling får kliva in ännu mer i det underbara som han har tänkt. Vi tackar Gud för det som Gud har gjort i tider som ligger bakom. Men vi sträcker oss mot det som ligger framför. Och där människor, du och jag, kan få växa i våra gåvor. Och att fler människor kan få säga sitt ja till honom. I Jesu namn. Amen. Vi ber. Herre, vi tackar dig för din församling. Vi tackar dig för att du är huvudet för din församling. Tack Herre för vad du har gjort, Herre. Tack för den du är. Och den här stunden så vill vi bara ännu mer dra oss närmare dig. I längtan om att få bli ännu mer lik dig, Herre. Herre, att du på nytt vill fylla oss med din helige ande. Så att vi får vara de du har kallat oss till att vara. Så att vi får växa i de gåvor som du har kallat oss till. Att få tjäna dig, Herre. Här, men också där vi befinner oss i våran vardag. Jag ber helige ande, kom och gör ditt verk i oss, Herre. Led oss och forma oss så som du vill. I Jesu namn. Amen.